Varmt välkommen tillbaka till Idrott och ledarskapspodden. Det har blivit dags för avsnitt 137 och till det här avsnittet har jag bjudit in Göran Boll. Göran är skaparen av yogaformen Mediyoga. På 90-talet gjorde han det. Och det här har ju gjort att Göran har haft ett avgörande inflytande över hur just yogan används allt bredare inom vården och även i företagsvärlden sedan dess, både i Sverige och i andra länder. Så jag bjöd in Göran för att berätta mer om vilka medicinska effekter som yogan verkligen har på våran både fysiska, mentala och emotionella hälsa. Och jag frågar också om hur man stärker sitt självförtroende och sin självkänsla och hur man kan göra det också genom yogan. Och så frågar jag också hur man gör för att hitta sin riktning. Om man nu känner att det är något som alla andra hittar men jag har ingen riktning, hur gör man då? Hur hittar man sitt varför helt enkelt? Så det här var några frågor som jag tar upp med yoga, med Göran och mycket därtill. Och Göran är väldigt generös och du som lyssnar kommer få prova på yoga i hela 3 månader hos Görans nya akademi I Am Online. Där han har både utbildningar och flera hundratals olika yogaövningar och meditationer som du kan prova. Inklusive det här korta ryggpasset som Göran berättar om. Så häng med på slutet där vi pratar mer om det här. Och du får också där en rabattkod där du får rabatt på en av Görans nya utbildningar. Så med det sagt så önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning. Jag hoppas att du kan luta dig tillbaka, ta några djupa andetag. Och så hoppas jag också att du hänger med hela vägen till slutet där jag också avslutar med lite ny och matnyttig information. Så jag önskar dig trevlig lyssning och nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till Idrott och ledarskapspodden. Det har blivit dags för avsnitt 137 och idag är jag väldigt glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Göran Boll. Göran är diplomerad yoga- och meditationslärare. Han är yogaterapeut, föreläsare och han är skapare av yogaformen som heter Mediyoga. Och även av Mediyoga-institutet som upp till idag har utbildat tusentals instruktörer inom vården. Vilket också betyder då att Göran har haft ett avgörande inflytande över hur yoga används allt bredare inom vården, både i Sverige och i andra länder. Så som pionjär inom och drivande kraft bakom yogaträning i stor skala inom det svenska näringslivet också, så har Göran sedan mitten av 90-talet introducerat yoga på flera hundra av Sveriges största och mest välkända arbetsplatser. Han har föreläst på bland annat KI:s läkarutbildning och medverkat i mer än 90% av all svensk forskning på yoga. Inklusive 2 av världens största yogastudier vid hjärtsjukdom på Danderyds sjukhus och vid Karolinska universitetssjukhuset. Och den här forskningen ledde till att den svenska sjukvården 2010 med Danderyd i spetsen började ta in yoga som rehabilitering till olika patientgrupper på ett sätt som innebär att Sverige numera är världsledande inom det här området. Internationellt har Göran sedan 2001 föreläst för och vidareutbildat instruktörer, lärare, terapeuter och med flera både i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland, England, USA och i Indien. Idag har Göran lämnat en hel del uppdrag för att fullt ut fokusera på expansionen av det som kallas I Am Academy. Och sedan 2019 började Göran utbilda I Am-instruktörer i 3 steg. Och 2023 har trots pandemin över 100 instruktörer utexaminerats från institutet. Och idag säkert fler, för nu är det ju 2024. Varmt välkommen hit, Göran.
Tack så mycket.
Är det något som du vill lägga till i min presentation? Det är ju väldigt mycket man kan säga, så jag valde ut en del. Det kanske är något du vill lägga till.
Nej, det var väldigt komplett. Jag är ju bara en vanlig snubbe, vet du.
Ja, precis. En vanlig snubbe som har gjort stora förändringar.
Haft mycket tur.
Mm.
Jag är bra på att fånga bollar på volley.
Ja.
Och jag har varit många som har kastat bollar efter mig.
Ja. Och det man säger ju, det är som Ingemar Stenmark säger också, att ju mer man tränar desto mer tur får man.
Ja, jag brukar säga det. Ägnar man sig 30 år åt någonting varje dag, oftast 7 dagar i veckan, så är det klart det händer saker längs med vägen.
Ja, exakt. Mm. Så om det nu ändå är så att det är någon som inte riktigt vet vem du är, nu har jag presenterat mer saker som du har gjort och så, men vad skulle du själv säga? Vem är Göran Boll?
Göran Boll är just det, en vanlig snubbe som läste om yoga när jag var liten. Jag snubblade över fel bok in i citationstecken på biblioteket. Lånade hem den bara för att det stod om kampsporter i den. För jag ville egentligen ha en science fiction bok. Men det var en antologi om österländska discipliner och ett av kapitlen handlade om yoga och kundalinikraften. Och då kände jag när jag läste ett citat i det kapitlet av Swami Vivekananda där han sa: den som behärskar kundalini kan flytta jorden och solen ur sina banor.
Ja.
Då tänkte jag, det måste jag ju kunna.
Ja.
Så att 11-åringen ringde till det enda yogacentret som fanns inom rimligt avstånd och frågade om de hade kundaliniyoga.
Ja.
Och då säger mannen i andra änden, och hur gammal är du då?
Ja.
Snart 12, säger jag. Fint, sa han, då är du varmt välkommen igen om 3 år, för vi har 15 års åldersgräns och då får du träna hatta yoga här hos oss.
Mm.
Kundalini, det finns inte utanför Indien. Tack och hej. Mm. Och då tappade jag intresset, för var det där med liksom flytta jorden ur sin bana som var så där intressant.
Ja.
Så att sen var jag helt ointresserad av yoga. Ända tills min exfru kommer hem en dag och säger: jag har varit på ett ställe och tränat det och det, och då hade de någon ny yogasort där som heter kundaliniyoga. Och då vaknade 11-åringen till liv och sa: det där, det hänger jag gärna med på.
Och hur gammal var du då?
38, 37.
Ah.
Så det var lite senare.
Ja, ah, exakt.
Och så provade jag en gång och kände, wow, det var ju riktigt coolt, det var häftigt. Så jag började träna en gång i veckan och efter ett halvår så åkte jag på en retreat som de hade i Värmland. Och fick en kundaliniupplevelse. Och kände, livet är annorlunda.
Mm.
Anmälde mig när jag åkte hem, så anmälde jag mig till nästa yogalärarutbildning. Och halvvägs in i den så hade jag helt lagt om bana i livet. Och började jobba med yoga i näringslivet under min utbildning.
Mm. Så det här är ju, jag kommer ihåg att du har ju varit med här i podden tidigare. Det var 2018, bara för att vi... Om det är någon som vill lyssna lite mer på det. Och då kommer jag ihåg att du sa just i det här, det var ett beslut du skulle fatta. Du skulle lämna, jag tror där du jobbade, för att då satsa på yogan. Och då gjorde du en övning väldigt länge för att känna att du skulle veta om det var rätt beslut. Vill du berätta om det igen?
Det var, om jag kommer ihåg det rätt nu, så var det sufi-cirklar. Mm. Jag satt och jobbade med det upp till 20 minuter i taget. Man gör kanske normalt 4-5 minuter. Men jag satt 20 minuter och jobbade varje morgon med sufi-cirklar. Som är en väldigt grundande, stabiliserande övning. Och jag gjorde den i ett halvår.
Mm-hmm. Varje morgon?
Varje morgon.
Ja.
Och den var oerhört, kan jag varmt rekommendera.
Ja. Och det är ju en unik övning för just kundalini. Som också, vi ska prata om det, finns nu i medicinska yogan. Men i kundalini gör man den lite snabbare.
Ja, kundaliniyoga rent generellt jämfört med både mediyoga och I am. Där är kundaliniyoga lite snabbare i sitt tempo i det mesta som görs där. Medan då mediyogan som jobbar direkt mot vården med sjuka individer. Där är man väldigt långsam.
Mm,
och det gäller även I am. Där är det lite långsammare än i kundalini. Så det är samma övningar, men det skiljer i tempot.
Mm. Bara för att hålla oss kvar lite kring kundalini. Om du skulle få förklara, vad är det som gör att man skulle kunna flytta solen och månen med hjälp av kundalinikraften som du nämnde? För den som inte vet vad kundaliniyoga är, hur skulle du förklara den?
Kundaliniyogan fokuserar väldigt mycket på chakrasystemet, mycket större utsträckning än andra yogaformer. Och kundaliniyogan pratar om kundalinikraften eller kundalini shakti som den yttersta potentialen som du har i dig som människa. Det är lite grann som om du har en minuspol i bäckenbotten så har du en pluspol uppe i hjässan. Och det du gör när du öppnar upp den här kundalinikraften, det är att du kopplar ihop minuspolen och pluspolen. Och det vet vi vad som händer när man sätter två sladdar i minus- och pluspolen. Lampan lyser i ena ändan. Och det är det vi blir upplysta. Vi blir liksom, kommer i vår fulla potential.
Ja, vilken bra förklaring. För det är just det här vi ska prata om. Hur man, bland annat, hur man når sin fulla potential och hur man kan använda yogan för att nå det här. Och supercirklar, det är ju, eftersom vi pratade om den också, då jobbar man ju då med den nedersta. Mm. Vill du förklara bara om det går, just supercirklar?
Supercirklar är en slags långsam hula-hula-rörelse. Du sitter med korslagda ben eller på en stol och så gör du som en långsam hula-hula. Du så här roterar höfter och bäcken och följer efter med ryggrad och bröstkorg och försöker hålla huvudet stilla upp till så att det blir en sån här ringlande, ormande känsla genom hela ryggraden. Och då säger man att den här balanserar primärt ditt rotchakra. Så liksom basen, stabiliteten, grundtryggheten, självkänslan i dig. Mm. Det är väldigt bra att börja med.
Mm. Ja, vi ska prata mer om det här. Men jag tänker, nu har du nämnt I am och du har också nämnt liksom med yogan. Men om du skulle få förklara hur en dag i ditt liv ser ut just idag. Idag är det då, när vi spelar in det här, så är det den 11 april 2024.
Mm. En dag i Görans liv ser ut så att jag brukar vakna av mig själv någonstans, kanske vid 7-tiden. Och så börjar jag med att bara ligga och meditera. Jag ligger kvar i sängen och så mediterar jag, liksom reflekterar. Sen gör jag lite enkel yoga, sen går jag en skön promenad över Gärdet och Djurgården. Och sen sätter jag mig och arbetar.
Oh.
Skapar, skriver, tänker ut saker som jag ska liksom åstadkomma. Jobba mycket online i min verksamhet idag och skapa nya pass eller tänka ut hur jag ska göra den här föreläsningen eller hur jag ska presentera det här fenomenet för en publik som inte har tidigare erfarenheter då.
Mm. Har du alltid gjort mediterat och yogat själv sen du började med yogan som lärare?
Mm. Till och med när jag åker till Indien och landar på något yogacenter som jag gjorde flera år i sträck, brukar vara några veckor då i Goa över jul och nyår, så gjorde jag min yoga själv. Jag gick inte liksom till shalan och gjorde yoga med de andra, utan jag gjorde den själv.
Ja. Ja.
Det
är jättebra. Det är många som, just att leva som man lär. Det är en sån viktig del när man jobbar som lärare för att verkligen förstå.
Ja.
Och grunda sig själv också när man har väldigt mycket att göra. Eller när man har mycket jobb och sådär.
Det är så. Det finns ett bra uttryck på engelska som säger you teach what you know.
Mm.
Lär ut det du behärskar.
Mm. Precis. Och du var ju då grundaren av Medyoga och där är jag ju också utbildad. Och det kan ju kallas medicinsk yoga också. Medyoga är ju det som är varumärkesskyddat, eller hur?
Mm. Det började som medicinsk yoga.
Ah, okay.
Så att, jag blev tillfrågad av professor Irene Jensen på Karolinska institutet om jag 1997 ville vara med i en studie. Så vitt jag vet den första på yoga i Sverige på ospecificerad ryggsmärta. Och i samband med det så startade jag då institutet för medicinsk yoga. Som liksom en del i hela det projektet att få vara med i forskning på det här. Och så drev jag det och började utveckla ett terapeutiskt sätt att jobba med yogan och började skapa då en terapeututbildning som jag först försökte skapa inom kundaliniyogan. Men upptäckte rätt fort att det skulle inte leda dit jag ville att det skulle leda, det vill säga in i vården. Så att då började jag då utbilda människor direkt i vården i medicinsk yoga. Och när det tog fart och blev populärt och intressant, då visar det sig också att medicinsk yoga är ett så kallat generiskt uttryck. Det går inte att skydda.
Nej.
Och då började även andra som höll på med allt möjligt annat att säga, det här är också medicinsk yoga. Och för att då särskilja det här, eftersom jag hade då varit med i ett antal studier, KI, KS, Danderyd, jag hade föreläst på KIs läkarutbildning, så ville jag kunna särskilja, ni får kalla ert vad ni vill, men det här är den här formen.
Mm.
Och då hade jag 2004 varumärkesskyddat med yoga, för jag tänkte ta det internationellt. Och då tänkte jag Medicare, Medi-yoga.
Mm, just det.
Och då började jag använda Medi-yoga och det var ju då varumärkesskyddat. Så att då var det ingen annan som kunde säga att det här var också Medi-yoga.
Nej. Det är ju skönt och jag, det är ju så, då vet man ju hur passen är och det är ju de som man har forskat på också. Det är
precis.
Där man verkligen kan veta då, om du gör det på det här sättet så får du de här
precis.
Effekterna, för det har man mätt och studerat på.
Så de passen som ingår i utbildning till Medi-yoga, det är också pass som är testade sedan 1998 och framåt
mm.
i det mesta av den forskning som är gjord på yoga i Sverige. Då ser man, okej, det här är mätbart, här har vi testat på smärta, på hjärta, på psykisk ohälsa,
mm.
på sömnproblem. Och så vidare.
Mm.
Och vi ser resultat.
Ja, så bara för att säga någon, om vi tar ett pass som du tror skulle vara det som har gjort störst skillnad av när man, om jag skulle börja med Medi-yoga så gör jag det här passet, vad skulle jag kunna få för effekter och vilket pass är det som är mest använt skulle du säga, som ger mest störst skillnad? Mm.
Det som är mest använt är det som kallas för startpaket 3.
Mm.
Finns i en lite kortare version också som kallas för korta ryggpasset. Och det är det som är mest utforskat, mest använt och det är det jag själv alltid använder när jag introducerar yoga för nya grupper. Så när jag introducerar för en pensionärsgrupp eller för chefer på något universitet eller ÖDM-förbundets årsmöte så är det alltid det passet jag lär ut som de får provsmaka. Så att det har jag personligen kanske lärt ut till 75 000 personer
oj.
Och ytterligare i dagsläget 3-4 000 Medi-yoga-instruktörer har lärt ut det då inom stora delar av den svenska vården. Så att det är väl använt.
Ja, och vad blir det för, och vilka övningar är det som ingår?
Det ingår ryggflex, ryggvridning, ryggböjning och nackrullning. Det är det centrala.
Mm.
Sen finns det en lite längre version så ingår också lite eldandning och lite bensträck.
Mm. Börjar du med långa djupa andetag? Ja. När du också är ute, ja precis.
Precis, så att det, när jag lär ut det för nybörjare så hoppar jag alltid över eldandningen i första introduktionen. Just för att de ska väldigt enkelt och snabbt komma in i andningen och där är det långa djupa.
Mm.
Det är oslagbart.
Mm. Just det, och vilka effekter har du sett, såg man när man forskade på det här? Och hur länge behöver man göra passet då?
De effekter man har sett. I KI:s första studie så såg man signifikanta, alltså statistiskt mätbara effekter på smärta, på sömn, på mentala och emotionella facetter, det vill säga hur jag mår och hur det känns, och på sjukskrivningsfrekvens. Sen tittade man på det på hjärtinfarktpatienter på Danderyd där man fick så kallade signifikanta effekter, bland annat också blodtryckssänkning. Man har tittat på det på parasyxmalt förmaksflimmer där de då kunde reducera antalet flimmerfrekvenser, reducera intensiteten i flimmerfrekvenserna och själva lära sig häva sina flimmer.
Mm.
Och man har sett det på hjärtsviktspatienter på Karolinska universitetssjukhuset. Där man då såg att de orkade bättre när man gjorde så kallade gångtester då på sådana löpband med dem.
Mm-hmm.
Och man har testat det på primärvårdspatienter med psykisk ohälsa vid Nora vårdcentral. Där man fick väldigt tydliga effekter. Frekvensen på allt det här. Vi sa åt alla grupper väldigt liksom barskt. Nu tränar du här varje dag. Och ingen gjorde som vi sa.
Nej.
Utan när man tittar på träningsdagböcker och sånt så såg man att i genomsnitt så tränade de här passen 2-3 gånger i veckan.
Okay.
Och det var det som gav de här mätbara resultaten.
På
Nora vårdcentral så hade de inga krav på hemträning utan kom en gång i veckan till vårdcentralen och så tränade de där. Någon tränade säkert hemma men de fick mätbara resultat utan krav på någon hemträning.
Mm. Och hur långt är passet?
Lite beroende på hur många av komponenterna du inkluderar, upp till en timme ungefär.
Mm. Och det var det de gjorde då ungefär?
Det var det de gjorde.
Ja. Det är otroligt och det var det här som är så spännande att det blir såna otroliga effekter. Och jag, när jag gick utbildning, jag vet att då gjorde ju vi ett pass som man rullade kanske i 6 veckor och sen bytte man pass. Men det var ju, de är ju ändå likna varandra och det var ju alltid någon i gruppen som kunde då säga, en till och med pratade om att hon hade nästan blivit av med sin diabetes. Hon hade diabetes 2 efter då när vi var klara med utbildningen som höll på i ungefär ett år tror jag det var. Mm. Så alla hade ju otroliga effekter.
Ja, det finns en man som han kom till mig rätt tidigt i min process. Det var 1999 och jobbade terapeutiskt då sådana här one-on-one sessions med människor med olika problem. Och då kommer han att ha haft migrän i 40 år. Och så får han det här lilla startpaket 3, kortversionen, korta ryggpasset. Och så gör han det i 3 månader och så försvinner migränen och har inte kommit tillbaka på över 20 år. Han har skrivit 3 böcker om det.
Ah.
Så att man får väldigt tydliga effekter av lite böj och töj.
Ah. Ja, det är fantastiskt. Och jag vet att när du var här förra gången så pratade vi just om det här parasympatiska nervsystemet och det sympatiska. Och att den här yogan verkligen aktiverar vårt lugnande system som man också kan kalla det här parasympatiska. Skulle du säga att det är den största, eller vad är det som gör att just det kan bli såna här fina effekter av det här töj och böj?
Om vi tittar på det anatomiskt, kemiskt, tekniskt så är det absolut det. Det är den parasympatiska aktiveringen där ditt system återskapar någon slags default mode, alltså en lugn och ro-respons i systemet. Inga lejon på gång, jag sitter vid lägerelden, allt är frid och fröjd.
Mm.
Den känslan i kroppen, det är det vi återskapar med ett sånt här yogapass. Och det kallar vi då för ett parasympatikuspåslag. Men egentligen så är det, om man tittar på det lite djupare, det här är kvantfysik.
Ja.
Det här böjet och töjet säger kvantfysikerna, det är inte jag som säger, kvantfysiker har sagt i 100 år, yoga är kvantfysik.
Och vad betyder det då?
Det betyder att det här böjet och töjet kommer åt de här allra djupaste aspekterna av verkligheten.
Mm-hmm. Ja, det är ju spännande.
Mm-hmm. Det finns en bok jag kan rekommendera som heter The Quantum Doctor, skrivet av en av de stora kvantfysikerna idag som heter Amit Goswami.
Mm.
Där pratar han specifikt om yoga, meditation, ayurveda och traditionell kinesisk medicin som kvantfysiska discipliner som egentligen behöver komma in i hälso- och sjukvården i mycket större utsträckning.
Mm.
Därför att det är ren hälsa, ren läkning.
Mm. Så när man pratar om kvantfysik så vet jag att då kan man prata om våran medvetande, alltså vårat medvetande så att säga, och att vi är på väg att höja den i världen, och det är ju det som också är nästa del av evolutionen kan man säga, att vi behöver göra det för att vi också ska både rädda oss själva och rädda världen så att säga. Mm. Och jag vet att du jobbar ju en hel del med det här i din I Am Academy, kan man säga så?
Ja.
Hur skulle du förklara mer om du fick berätta om just I Am Academy?
Mm. När jag jobbade med kundaliniyoga så jobbar kundaliniyogan väldigt uttalat med medvetenhet. Den kallas i många internationella sammanhang för medvetenhetens yoga. Mediyogan, den var kan man säga en variant av kundaliniyoga då som riktade sig in mot hälsa. Vilket också gör att den då har kommit in i vården, den är utforskad, den är mätbart bra för hälsan. Och när jag klev ur då Mediyoga som organisation 2016 så satte jag mig på en strand i Indien och så funderade på vad är nästa steg. Och då kom det naturligt få ihop de här 2 bitarna. För det här är ju helheten, medvetenhet och hälsa. Så I Am har det som sin undertitel, medvetenhet och hälsa.
Mm.
Där jag jobbar med samma typ av ryggflexar och sufi-cirklar fortfarande. Men jag jobbar inte bara som kundaliniyogan uttalat energiperspektivet, inte bara som medyogan uttalat hälsoperspektivet, utan jag väver alltid ihop de här bitarna. Så det här är bra för medvetenheten si, det är bra för hälsan så. Det här påverkar dig fysiologiskt anatomiskt så här, det påverkar dig djupt energimässigt i ditt chakrasystem så här.
Mm.
Så jag beskriver det i alla övningar, alla pass som jag leder. Hur det här påverkar både och.
Mm. Hur moget tycker du att, eller hur mogen upplever du att samhället är idag när du pratar om just medvetenhet jämfört med kanske på 90-talet när det började?
Mm. Då var det stresshantering och hälsa som gällde. Det var så jag sålde in det till näringslivet. Dokumenterat effektiv stresshantering.
Mm.
Idag när jag erbjuder workshops så hade jag en workshop i januari uppe i Dala-Floda. Och då frågade jag, vad ska vi ha för tema? Vi vill ha medvetenhet. Sen när jag då gick ut och så, jag blir tillfrågad från olika center i jämna mellanrum runt om. Så jag blev tillfrågad från Helene Lund, från Lidköping, från Gävle, från andra ställen. Kan du komma på workshops? Absolut, säger jag. Vad vill ni ha för tema?
Mm. Medvetenhet.
Ja.
Det är ett växande intresse för det, helt klart.
Det är spännande.
Mm.
Ja. Jättespännande. Och det är så viktigt för att just att vara medveten istället för omedveten.
Mm.
Det känns liksom mycket bättre,
ja,
om man säger så.
Det är den nya tidens hälsovård på något sätt.
Ja.
Förstå bättre.
Ja, förstå bättre, precis.
Jag ska nu i sommar till något som heter Yogafestivalen i Hagen i Dala-Floda.
Mm.
Så det är 10-årsjubileum där i sommar och jag har varit med alla 10 år. Och där är rubriken på min halvdag då, det är verktyg för en ny tid.
Mm, spännande.
Mm.
Den vill man ju gå på.
Mm.
Så det här är jättespännande. Och jag kommer ju från den mentala träningens värld och har ju också den här medicinska, eller mediyogan. Och inom den mentala träningen så har man också en metod, kan man säga. Precis som när du skapade mediyoga så gjorde ju Lars-Erik Unestål samma sak fast ur det mentala träningsperspektivet. Och han kallar den här metoden för integrerade mentala träning. Annars är det ju väldigt mycket som är mental träning. Men där i alla fall så har man börjar alltid med fysisk och mental avslappning för att lära sig reglera sin spänningsnivå. Och sen kommer man till självbildsträningen som handlar just om att bygga en trygghet när det gäller sitt självförtroende och sin självkänsla. Självtillit, liksom det här som har med din inre trygghet liksom att göra. Och där tycker jag, just fysisk och mental avslappning, det är många som tar emot det. Och man kan göra yogan där som jag använder då, eller ljudfiler. Men när man kommer till just självbildsträningen, där kan det bli lite mer svårare och lite mer komplicerat. Det är många som har väldigt stora problem just med självförtroende och självkänsla. I olika områden. Det kan vara högt i ett område och lågt i ett annat. Och så varierar det lite grann. Så vad skulle du säga? Hur kan man göra? Hur skulle, ur ditt perspektiv, vad skulle man börja med att göra för att stärka sitt självförtroende och sin självkänsla och den här grunden som har med din egen tro på dig själv att göra?
Jag önskar att jag hade ett one-liner-svar här, men det där är en jättefråga.
Eller hur?
Därför att det här går ju tillbaka till: vem tycker jag och tror jag och vet jag att jag är?
Ja.
Självförtroende, det kan man alltid bygga upp. Liksom, och jag är stor och stark. Men i botten ligger ju alltid då självkänslan. Och den är inte alltid lika avancerad.
Nej.
Och det här går tillbaka till våra tidigaste präglingar. Så nu kommer det långa svaret.
Mm.
På 50-talet och framåt så började man forska på det här med hur barn knyter an. Hur vi präglas som små. Det finns en forskare som heter Bowlby som då tittade på det här för FNs räkning. Han utvecklade det vi idag kallar anknytningsteorin. Hur vi som små barn knyter an till livet via våra kontakter med vuxenvärlden och omgivningarna när vi är små. De allra första veckorna, de första månaderna och så vidare då upp till 3 år och sen upp till 7 års ålder. Och det finns ett uttryck, ursäkta, finns ett uttryck hos gamla jesuiter och jag tror även tillbaka till de gamla grekerna som säger: ge mig ditt barn vid födseln, ska du få tillbaka när du är 7 år, så ska jag berätta vad det blir när du blir stor.
Mm.
Därför att man visste redan då, får vi bara prägla ett barn från start, då kan vi prägla saker och ting in i det här barnet som gör att vi vet hur det kommer tänka, känna och bete sig när det är stort. De präglingarna är så starka. Och då trodde man länge att ja, men det är ungefär där det börjar. Första dasken i rumpan på BB, liksom, där börjar präglingen.
Mm.
Sen kom man på att det var inte sant. Och om man går in på nätet och googlar på en svensk forskare som heter Bi Puranen, som då jobbade för Folkhälsoinstitutets räkning när hon skrev en rapport 2003 som heter Graviditet och arbetsliv, så berättar hon att vi präglas också hela perioden i mammas mage. Och den stress vi drabbas av där heter i ett medicinskt perspektiv intrauterin stress. Så det beskriver hon på 17 sidor i sin rapport.
Mm.
hur det här då ser ut. Och det här handlar inte om att man ska skuldbelägga någon och säga att liksom, det är mitt fel att mina barn mår dåligt eller och så vidare. Det är min mammas fel att jag mår dåligt. Utan det här är så som livet präglar oss alla. För sen kom man fram till ytterligare en sak, och det var att det här var inte heller sant. Det finns publicerad forskning sedan ett par år tillbaka som man kan googla lätt på, som handlar om perikonceptionell hälsa. Mm. Publiceras i Nature tror jag 2018-2019, men om man googlar på perikonceptionell hälsa så kan man gå till med kurs i det på barnavårdscentraler idag, eller mödravårdscentraler kanske, innan man skaffar barn.
Mm, just det.
Och då går det, säger man så här, att i upp till 6 månader före befruktningen så påverkas du innan du ens är en glimt i pappas öga. 6 månader innan. Och det kallas då medicinskt för perikonceptionell hälsa. Och det betyder att hur din mamma och pappa mådde upp till 6 månader innan de gjorde dig, det vibrerar in i hennes äggcell och hans spermie.
Mm.
Och du lever med de genetiska följderna utav det.
Mm.
Så att de här kurserna i perikonceptionell hälsa man kan gå idag handlar om hur ska ni som par tänka när ni funderar på att bilda familj? Jo, tänk efter 6 månader innan, säger barnmorskan.
Mm.
Det här har gjorts en stor studie på hur vi präglas av ett amerikanskt hälsokonsortium som heter Kaiser Permanente. Kan man googla på deras ACE-studie. Kom i slutet på 90-talet. De tittade på 17 000 personer för att se, och hur påverkar det här då? Hur jag råkar ut för saker och ting i min tidiga barndom och så vidare, trauman jag råkar ut för, hur påverkar det mig som människa? Och så följde de människor då, intervjuade 17 000 individer om hur deras barndom såg ut och hur de mådde hälsomässigt idag. Och då såg de att det fanns entydiga konsekvenser på hälsan. Råkade jag ut för en massa saker som liten, så ökade riskerna för att jag skulle drabbas av olika psykiska och fysiska obalanser dramatiskt.
Mm.
Dramatiskt.
Mm.
Jag såg en kanadensisk studie där de såg att om jag får stryk som liten så ökar risken för att utveckla cancer med 50%. Det vill säga det finns tydliga samband. Och det här är det långa svaret på hur viktigt det är med att jag får bra förutsättningar från start.
Just det.
För det skapar en god eller en dålig självkänsla. Det skapar goda eller dåliga mönster i mina relationer med andra. Det skapar rädslor eller inte. Och det skapar lågt eller högt självförtroende i mitt agerande ut mot världen. Och allt det här styr mig i hur jag beter mig i alla sammanhang.
Så då är ju den stora frågan, om du nu är vuxen och så har vi de här sakerna med oss.
Hur gör man?
Och läkning är ju någonting som, självläkning och läkning på alla plan vill man ju försöka få alla människor att liksom gå igenom.
Mm.
Så att man kan, så vad skulle du säga att man kan börja? För det här låter ju, det kan ju hända att man tänker så här att okej, det är inget att göra, det är bättre att jag bara kör på som jag gör.
Tvärtom, det finns allt att göra.
Ja.
Det är bara det att går jag till en vårdcentral idag och säger jag har problem med det och det, då får jag oftast ett piller med mig hem 8 minuter senare.
Mm.
Det vill säga, där går de aldrig djupare än symptomnivån. Kommer du till mig som yogaterapeut eller till någon annan som jobbar på ett liknande sätt, lite mer holistiskt energimässigt, så nöjer vi oss inte med att säga vad har du för symptom, utan vi tar reda på hur länge har du haft dem. Vet du varför du fick dem? Hur såg det ut när du växte upp? Hur sover du på nätterna? Vad äter du? Vad dricker du? Hur rör du på dig eller inte? Hur många timmar om dagen sitter du och tittar i mobilen och datorn? Det vill säga, vi reder ut det där varför.
Just det.
Varför blev det som det blev? Därför att sen har vi då det yogiska perspektivet som säger att det här sitter i ditt energisystem. Och yogan pratar om dina chakran. Jag brukar likna dem vid stora proppskåp i ditt system. Och har det då gått några proppar i ditt rotchakra proppskåp, så kan man med hjälp av yoga skruva i de propparna igen.
Just det.
Och plötsligt så lyser lamporna igen.
Ja, och det där är ju apropå läkning då. Så rotchakrat apropå ålder då. så har vi ju inom chakrasystemet första chakrat, andra, tredje. Det är ju de här, så
det är de,
kan
tidiga.
Du förklara det?
Ja. Ja, där säger man att det tidigaste som sker i din prägling då, oavsett om vi tittar på det 6 månader innan befruktningen eller från mamma i magen eller till förlossning och så vidare framåt. Rotchakrat är det första som präglas. Där skruvas proppar i eller inte under den processen upp till 3 års ålder ungefär. Från åldern 3 till 7 så skruvas en magchakras proppar i. Det där du lär dig liksom bara ta dig an livet. Lämna mammas kjolar och springa ut och liksom på äventyr och följa med pappa ut och kampa och fiska och köra bilen på uppfarten. Liksom alla de där äventyren.
Mm.
Det är från 3 år upp till 7 år.
Mm.
6 år numera när vi börjar förskola och sådär. Så från 6-7 års ålder upp till ungefär puberteten, där präglas du som relationsvarelse väldigt specifikt.
Mm.
För där börjar du relatera till klasskompisar, till samma eller motsatta könet, till lärare, till föräldrar, kompisars föräldrar, vuxenvärlden på ett helt annat och nytt sätt.
Mm. Och det andra.
Och det andra chakrat som präglas upp till puberteten. Så att man kan säga att yogiskt så sker präglingen från första stund upp till puberteten. Och det är de första 3 chakrarna som sen styr resten av systemet.
Mm.
Om inte propparna iskruvar det där kommer det aldrig lysa några lampor högst upp, säger yoga.
Nej, just det. Så att om du då riktar in dig på att stabilisera och grunda och balansera de första 3 chakrarna. Det är den första
delen.
Det är
det
du behöver
göra. Sen faller resten lite bara på plats av sig själv.
Mm.
Och jag kan komplettera med övningar för hjärtchakra, halschakra, pannchakra.
Mm,
men det är inte där jag behöver börja.
Nej, orsakerna till obalanser i halsen, hjärta, så kommer ofta från de första 3.
Precis.
Mm.
Och ta då Per som själv har skrivit om det här i 3 böcker, så han är ingen hemlighet. Hans liksom, migrän som ju sitter i huvudet, den grundade sig i roten.
Just det.
Så när vi jobbade med de nedre chakrarna så släppte problemen i huvudet.
Ja, han har ju varit med här i podden, så okay. Det är Per Söder.
Mm.
Han berättade också att han har ringt i dem, först berättade om den här, så det kan ju ni som lyssnar gå tillbaka och kolla lite mer djupare. Men han pratade ju om att han träffade dig och fick de här övningarna och hans migrän släppte taget, och så har han gjort flera böcker om det här. Sen så nämnde han att det slutade inte där. Han fick liksom, sen hade han lite problem med ryggen och sen så blev det hjärtat. Och när han fick problem, och det var ju för att han fortsatte ju jobba på ett visst sätt. Så han förstod inte riktigt grunden som han berättar. Så då blev det andra symptom som kom då. Och så berättade han att när han fick hjärtproblem på någon vandring så ringde han till dig. Göran, jag är på sjuk, vad ska jag göra? Då hade du gett honom en övning. Kommer du ihåg vilken övning du gav honom?
Nej, jag kommer inte ihåg det. Du ska veta att jag träffar mycket människor.
Ja, jag vet.
Så att exakt vilken övning han fick, det vet jag inte.
Det var andra sidan
vänster näsborr.
Och att han skulle också göra det 20 minuter per dag, tror jag det var, under en viss tid. Så att apropå aktivera det lugnande systemet där.
Mm. Jag var med i en studie vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö, där människor med högt blodtryck fick göra just det. Andas genom vänster näsborre morgon och kväll, 10 minuter varje gång. Komplettera med en enkel ryggflex. Och de sänkte blodtrycket lika mycket som medicineringsgruppen.
Oh.
Så kallad signifikant sänkning.
Det är sånt här som är så viktigt att höra, hur forskningen verkligen kan förklara de här fina effekterna. Man blir ju väldigt motiverad att prova dem.
Mm.
Då, speciellt vi i väst som har mycket behov av det.
Och samtidigt så är det de gör det att de förklarar att det händer. Vi ser att det här sker. Vi ser att trycket sjunker. Det man inte egentligen kan se i forskning, det är, och varför gör det här? Och det är där kvantfysiken kommer in. Det vill säga, det är där man behöver titta lite djupare in.
Mm.
Varför slappnar muskeln av? Varför sjunker trycket? Varför sover jag bättre? Varför funkar sköldkörteln plötsligt bättre?
Så hur skulle du förklara jag vet inte ens om jag ska ställa frågan, men just nu när vi pratar kvantfysik, för det är också ett ord som dyker upp mer och mer tillsammans med medvetenhet. Men just det här, kan du förklara lite kort bara liksom just kvantfysik?
1904 tror jag det var, så var det någon engelsk Lord Kelvin som var forskare. Han sa, nu kan vi allt om fysiken. Det är lite detaljer kvar, men nu har vi greppat det mesta. Och så några år senare så presenterade Einstein sin relativitetsteori. Och några år senare så kommer då ett gäng fysiker och säger, vi har kommit på att det finns något vi kallar för kvantfysik, som innebär att allt vi känner till om fysiken ställs på huvudet.
Ja.
Där under ytan beter sig verkligheten inte som vi förväntar oss. Det är så konstiga saker att det låter som hokus pokus, men när vi mäter så stämmer det varje gång. Och då har de sådana saker som de kallar då för entanglement, till exempel att två partiklar är hopkopplade, om man så skulle placera dem på varsin ända av Vintergatan, så är de hopkopplade och reagerar samtidigt utan tidsförskjutning. Om man kittlar den ena under magen så fnissar den andra samtidigt.
Ja, det är inte klokt.
Och det förstår man inte fysiskt, för det stämmer liksom inte. Ljuset tar ju liksom 100 000 år att ta sig dit bort, eller vad det nu är.
Ja.
Nej, men en kitt, den fnissar samtidigt.
Ja.
Och sen har vi då det här som kallas för att om det kallas för double slit experiment, som säger att en partikel är både en partikel och en våg samtidigt, beroende på om man tittar på den eller inte. Och det här har man gjort experimentet massor med gånger, där man ser att om man tittar på en partikel, då uppför den sig som en partikel. Men om man inte tittar och bara mäter efteråt vad som hände, då uppträder den som en våg.
Mm. Så att hur vi ser på saker påverkar verkligheten?
Vi påverkar verkligheten bara genom att observera den.
Ja.
Och det är också så där, ah, men hur stämmer det? Men det är kvantfysik.
Det där är ju spännande, för att inom den mentala träningen, för att komma tillbaka lite till hur man jobbar med den tredje delen som kallas målbildsträning, visualisering. Mm. Du vet att du försöker skapa en bild av framtiden som du önskar, som om det redan har hänt.
Precis, jag ser mig springa först över mållinjen.
Ja, exakt. Så apropå idrott, och idrotten har jag jobbat med det här hur länge som helst, för att man vet att det går inte att förbereda sig om man inte också mentalt kan se sig själv vinna VM, vinna OS och så vidare.
Mm.
Men så bara för att innan vi går vidare med det, så tänkte jag höra med, om du har ett lag, apropå självförtroende och självkänsla igen, ett idrottslag som kanske börjar förlora, de har vunnit så börjar de förlora, så börjar det tära på självförtroendet och den här inre dialogen hos de här idrottarna börjar bli lite, ja, det här kommer ändå inte gå. Det blir liksom en negativ inre dialog.
Mm.
Hur skulle du tackla ett lag för att liksom komma på rätt plan igen?
Mm. Dels så skulle jag, det finns en princip som jag kallar, men det finns fler som kallar det, man kallar för ett antal varför.
Ja.
Varför går det inte så bra, grabbar eller tjejer? Ja, det är för det och det. Okej, okay, och varför är det det och det? Ja, det är för det och det. Aha, okej. Och varför är det det och det och det? Du säger, man ställer varför-frågan hela tiden djupare, minst 5 skikt. För att se, vad är det egentligen det underliggande problemet här?
Mm.
Varför är det på det här sättet? Och det är aldrig det första svaret. Det är bara ytskrapet. De djupare facetterna av varför vi tappar tempo som lag ligger minst 5 lager ner.
Ja.
Att man liksom borrar i det på det sättet mentalt. Okej, okay, då förstår vi. Det är därför.
Mm.
Det är det vi behöver jobba med primärt. Inte det där första svaret.
Just det.
Och det andra, det är att också då jobba med den här typen av holistiska övningar. Yogan är ju ett system, men det finns andra holistiska system också. Att jobba med system som jobbar med de centrala facetterna av det vi kallar för självkänsla, självförtroende. Och relationsbygge då med, när jag är ett lag, så vi är ett vi.
Mm, just det.
Och där har du första, andra, tredje chakrat i ett nötskal. Jag ska må bra, tycka att jag duger som jag är. Vi ska tillsammans göra något bra. Och vi ska prestera, som då är tredje chakrat.
Just det, precis. Jag är ju första, vi blir andra.
Mm, och tredje tillsammans prester. Gör vi.
Ja, tillsammans gör vi.
Mm.
Jättebra förklarat. Och om man nu går tillbaka till det här med visualisera och ha ett varför också, med varför vi håller på med det här. Varför ska vi överhuvudtaget göra det här? Så kan, det är ju en viktig fråga för mig som individ.
Precis.
För mitt företag, för mitt lag. För att varför ska vi det där, att det finns ett tydligt syfte.
Mm. Det finns ju en fantastisk amerikansk managementkonsult som heter Simon Sinek.
Mm, just det.
Som har ett av de mest betittade TED-föreläsningarna, föredragen, som heter just It All Begins With Why. Där han ger fantastiska exempel på varför vi alltid ska börja med varför.
Mm.
Där han då tar företag som Apple, han tar bröderna Wright. Varför lyckades de få upp ett flygplan i luften när de inte hade några pengar? De hade en cykelaffär.
Ja, precis.
Medan då de tyngsta aktörerna på den tiden med pengar, obegränsat med pengar, obegränsat med Harvard-talanger, inte lyckades, så lyckades några grabbar som lagade cyklar få upp ett plan i luften. Och de hade ett annat varför.
Mm.
Harvard-grabbarna ville komma först. Bröderna Wright, de ville förändra världen.
Ja. Så om man nu, för det här vet ju många är viktigt, det har ett noble purpose eller liksom ett syfte, så kan det ju vara många som, men jag har ingen, jag vet inte vad min riktning är. Det är bara vissa som har det här tydliga varför. Så om man känner sig osäker på vad man själv har för syfte, eller att om man inte har, man kanske inte tror att man har någon riktning, vad skulle du säga till den personen?
Dels så brukar jag då fråga, vad ville du bli när du var liten? har du följt dina drömmar sedan dess? Eller har du gjort det som mamma, pappa, chefen, auktoriteten sa, nej men det där är ingenting att hålla på med, gör det här istället, det är ett riktigt jobb. Det vill säga, följde du yttre kartor och kompasser eller följde du inre kartor och kompasser? Mm. Från ett yogiskt perspektiv så vet du alltid. Du är inte alltid i kontakt med ditt vetande, men du vet längst in. Längst in så finns en exakt karta och kompass. Och där kan de där barndomsdrömmarna, de kan vara liksom ledtrådar till det där. Ungefär som den där boken jag läste som 11-åring. Som sen låg liksom som ett frö i bakhuvudet då i 25 år.
Mm.
Och sen vaknade till liv när jag fick rätt impuls.
Just det. Så alla har en
alla
kärna,
vet.
Alla vet, det finns ett syfte med varje unik människa.
Ja, du vet varför du är här.
Mm.
Du behöver bara komma i kontakt med det vetandet.
Mm.
Och det säger yogan, vi vet det alla. Och det är därför vi säger, i yogan så vänder vi oss inåt.
Det är ju, du har en ljudfil som jag har fått av dig för länge sedan. Och där säger du, för det är ju en meditativ där man kommer i kontakt med sitt inre barn.
Mm.
Och där säger du någonstans att här finns en inre kärna, den är stark, den är, det finns en mening där som jag kommer ihåg att jag reagerade. För då är man ju också djupt avslappnad när man lyssnar på det. Det är ju ett faktiskt väldigt fint, apropå om man inte kommer att ha den där, komma ner i det där djupa och få en guidning.
Ja, och den ljudfilen ligger på i online-tjänsten. Jag tänkte att alla lyssnare skulle få 3 månader i online-tjänsten så de kan lyssna själva.
Det låter fantastiskt. Så den finns där?
Ja, den ligger där.
Heter den Ditt inre barn?
Den ligger som en av spellistorna under musik. Och där heter då spellistan Mötet med ditt inre barn.
Ja, gud vad fint. Så alla kommer få då en...
Yes.
Så då kan man lyssna på den här. För det måste jag säga, det är nog en av de kraftfullaste ljudfiler och... som har gett mig en sån djup påverkan i min, apropå första, andra, tredje chakra, men framförallt första då med inre barnet.
Mm.
Gud vad spännande. Så om vi nu bara, så det här med start with why, jätteviktigt. Vi kan hitta det här, alla har det inom oss. Du har jobbat väldigt mycket med ledarskap i företag.
Mm.
Och ibland kan det vara så att företag kan kännas långt ifrån den här yogiska världen. Så när du jobbar med ledare idag, vad skulle du säga är det viktigaste för ledare idag som driver företag och påverkar många människor att liksom utveckla hos sig själva? Vad är ett framgångsrikt ledarskap idag?
Ledare är, precis som alla vi andra, det är bara vanliga snubbar. Män och kvinnor som behöver sitta vid lägerelden precis som alla andra. Det vill säga stanna upp, centrera sig, ta några djupa andetag och lära sig att lyssna inåt till sina inre kompasser och titta på sina inre kartor. Så att när jag till exempel då, jag har i 12 års tid nu föreläst för ledare, chefer, rektorer inom Sveriges universitets- och högskoleförbund. Och där är det same. De får samma enkla, korta ryggpass som alla andra. Och de sitter där efter och säger, wow, vad skönt det här var. Åh, vad centrerad och lugn och avslappnad. Och liksom på plats jag blev i mig själv.
Mm.
För det är det. Oavsett vad du har för liksom, titel på visitkortet, så behöver du stå stadigt i dig själv.
Mm. Då gör man ett bättre jobb.
Är. Mm. Det finns en fantastisk liknelse med den här tekoppskarusellen på Gröna Lund. De flesta åkte själva när de var små eller med sina barn. Och så sitter man i den där tekoppen och så börjar karusellen snurra och tekoppen snurrar dessutom i sig själv. Och så sitter man där och håller fast i handtagen och tjuter och känns som man ska ramla av. Och jag gjorde det med mina barn när de var små på sent 80, tidigt 90-tal där. Och så sitter vi i den där tekoppskarusellen och vi håller fast oss för glatta livet. Och så ser jag alla andra sitter i alla andra tekoppar och gör samma sak, håller sig fast. Och så tittar jag in mot mitten och där står karusellskötaren. Som då, det här är alltså tidigt 90-tal, Max, långhårig med en jeansjacka, står och röker om jag kommer ihåg rätt dessutom. Och han har ingen säkerhetssele på sig och han står där och bara liksom ser hur avslappnad ut som helst. Och jag minns, jag tänker tanken, vad skiljer honom ifrån alla oss andra? Vi är på samma karusell. Samma åktur. Vi sitter ute i periferin i en tekopp som snurrar. Han står i mitten och är centrerad.
Mm.
Och då blir det väldigt tydligt. Centrerar du själv så är det mindre skit. Mm. Mindre krafter som drar i det. Det är lättare att ha överblick.
Ja. Vilken bra liknelse. Och då tänker jag på vad som är ett stort hinder för ledare och företag. Om man nu pratar ledarskap igen. Det kan ju vara konkurrens. Mm. Eller det här att man börjar jämföra sig. Det är typiskt sånt hinder som kan ta dig ut från mitten in i det här liksom jobbiga platsen då, som stör dig kanske från din resa mot ditt varför. Mm. Hur ska man hantera det här? Så att man inte hamnar i det där som då tar mycket energi och inte rör varje människa, varje företag framåt på sin unika resa.
Ja, där har vi då det där som Simon Sinek drog exemplet med Apple. Apple är ett dataföretag som alla andra. Varför är de världsledande? De producerar ju bara mobiler och datorer precis som alla andra. Och ändå så vill alla ha en iPhone och alla vill ha en Mac-dator. Och då är det så att de hade då en tanke, en vision om att vi simmar i officiellt sett samma hav som alla andra. Men vi hittar ett eget hav i det där havet. Och det är då det som man pratar om som skillnad mellan Blue Ocean Strategy och Red Ocean Strategy. I The Red Ocean, där simmar jag med alla de andra hajarna och vi käkar på varandra och havet blir rött av allt blod när vi slåss med varandra. I Blue Ocean, där hittar jag ett eget hav, där bara jag simmar.
Mm.
Det var det jag gjorde när jag tog ut yoga i näringslivet på 90-talet. Ingen gjorde det, ingen trodde på det. Va? Sjunga mantran med direktörer, du klok, sa de ju. Då sa jag, men det handlar bara om hur man presenterar det. Och sen gjorde jag det och var i princip ensam om det i 10 års tid.
Mm.
Sen tog jag in yogan i vården och det är fortfarande ingen annan som har kommit i närheten. Medyoga liksom finns på 373 sjukhus och vårdcentraler idag. Och det finns i princip ingen annan som ens försöker.
Mm.
Det är Blue Ocean Strategy. Hitta ett sätt att göra det på så att det blir ditt unika sätt.
Mm. Så hur börjar man för att hitta sitt Blue Ocean?
Det börjar alltid med varför.
Just det.
Varför gör jag det här?
Ja.
Okej, jag gör det därför. Okej, och varför är det så då? Jo, därför. Och varför är det så då? Ställ de där liksom 5 nivåerna av varför-frågor. Så att du förstår vad är det som driver dig. Vad handlar det här om egentligen?
Mm.
Ja, jag vill att pappa ska bli stolt över mig. Okej, du måste alltså behöva jobba med dina lägre chakran.
Mm.
Det handlar om liksom det här liksom skadade, liksom ledsna barnet.
Mm.
Det är det som driver dig.
Mm. Gud, vad spännande. Och jag fick ju faktiskt en bok av dig. Här blev jag jätteglad. Den heter just Blue Ocean Strategy. Skulle du rekommendera den?
Ja, den
om man vill lära sig mer om det här med att det heter Blue Ocean Strategy, skapa nya marknader utan konkurrens.
Mm.
Och som,
Den är skrivna 2 managementkonsulter, Chan och
René Mauborgne.
Mauborgne, franskt. Och de har verkligen liksom hittat formen för hur tänker jag för att skapa någonting som kommer unikt inifrån mig. Även om jag jobbar tillsammans med andra på en gemensam marknad så kan jag hitta ett sätt. Jag menar, det är många som jobbar med yoga eftersom det är mitt gebit då. Men det är fortfarande liksom så kan man göra på så många olika sätt.
Mm, just det. Hur mycket liksom, man börjar med varför och så reflekterar, så kan man ju ta hjälp och man kan läsa boken, man kan, hur mycket, som du nämnde, du mediterar, gör yoga, promenerar och sen sitter du och jobbar. Hur skulle du säga, hur kan man göra för att liksom behålla sin riktning långsiktigt? Jag tänker det här fokus, man har sitt varför. Och så att komma tillbaka till det, som det här du nämnde, att nu får du kanske vissa övningar att göra, så gör man dem kanske inte till slut. Men vad är det som gör att vi håller oss kvar?
För mig så handlade det om att alltid följa den inre kartan och kompassen.
Mm.
Oavsett vad som händer där ute. När jag hade gjort det här i näringslivet så var jag väldigt framgångsrik i det. Jag var ute på 14 liksom, företag i veckan och gjorde yoga på sådana företag som Ericsson och Telia, AstraZeneca och så vidare, liksom de stora företagen. Och sen släppte jag det. Och så, för jag kände att nej, nu ska jag ta in det här i hälso- och sjukvården. Och så gjorde jag det under ungefär 10 års tid. Och sen när det var jätteframgångsrikt, fanns på 150 sjukhus och vårdcentraler, vi hade utbildare i 4 länder på 2 kontinenter, så släppte jag det. Därför att jag kände, nej, jag ska hitta, det är någonting i min inre karta och kompass som säger nej, gå vidare, släpp det här. Och inte fastna då, ah, men jag har ju allt det här och nu måste jag sitta kvar i den här positionen. Nej, släpp det, följ den inre kartan och kompassen.
Just det, och den får du ju kontakt med på grund av att du mediterar.
Precis, du kommer mer och mer i kontakt med den ju mer du tillåter den och inte följer de där räddare rösterna som säger nu har jag en position, måste jag hålla den positionen. Nej, följ inre karta och kompass så kommer du dit du ska.
Så apropå meditation och hålla kvar sitt, den här lyssnandet på kroppen och den här inre rösten. Finns det någon meditation du skulle rekommendera till lyssnarna att börja med? Eller någon som du tycker är väldigt bra för just det här?
Vilken glass är godast?
Ja.
Det är just det, det är en smakfråga.
Okay.
Om jag säger, gör den här meditationen, så kommer en del säga, den är fantastisk.
Mm.
Annars, nej, jag fattar inte den, greppar inte den, nej, passar inte mig. Utan mera principen. Hitta en meditation, alltså meditation som princip, som handlar om att stänga av det där vanliga liksom, pratet, det vanliga kognitiva bla 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 där inne. Gå ett steg innanför, där blir det lite lugnare, lite tystare. Och tekniken för att komma till det där lite lugnare, lite tystare kan gå via en andningsmeditation med vänster höger näsborre, kan gå via en mantrameditation, att du tänker eller sjunger eller viskar ett mantra, eller att du jobbar med en mudra. Trycker tummen mot olika fingertoppar och säger ett mantra samtidigt. Teknikerna är oändliga.
Just det.
Principen, avsätt tid för att vända dig inåt.
Mm.
Hitta den teknik som passar dig bäst.
Mm.
Så att det blir tystare och tystare i huvudet. När du börjar höra tystnaden, då är du på väg.
Ja. Och det här kan man ju med din fantastiska röst och guidning, så kan man ju då via den här online-tjänsten som du har få testa meditationer, eller hur?
Absolut.
Det har du ju i det här, din online-träning, eller hur?
Mm. Där ligger 600 yogapass, det ligger 250 enskilda övningar och meditationer.
Oj, oj, oj.
Att leka med och prova sig fram med och känna.
Jag kommer lägga upp länken, men vad heter hem? Hur når man den via hemsidan?
Jag tänker att man går in på iamyoga.online och så skriver man in Hagman.
Bra, väldigt enkelt.
Som
bara
rabattkod, Hagman.
Ja, jättebra, toppen.
Mm.
Tack, och då får man prova,
då får man
det här i 3
månader. Och så, då finns det dessutom ett steg 2 i det här, och det är att om man känner att det här var jättebra, det här vill jag fördjupa mig i. Så har jag också skapat en ren online-utbildning som heter Now, nu. Mm. Där du går när det passar dig. Jag lanserade den nu i januari och jag har 50 stycken som hoppade på direkt.
Mm.
Och där ingår online-tjänsten på livstid.
Oj,
när man då går den utbildningen. Och om man då skriver in Hagman i den rabattkoden när man anmäler sig till utbildningen, så får man 20% rabatt på utbildningskostnaden som bara är 4,9 redan från början. Men du får 20% rabatt på det och så har du tillgång till online-tjänsten för livet.
Ja, men det är ju fantastiskt. Då lägger jag upp det här också i texten. Och är det bara små bokstäver?
Små bokstäver, Hagman.
Ja, tack. Jättebra. Och du, nu så är vi snart mot slutet. Mm. Även om vi vill prata, eller jag vill prata mer. Så jag brukar avsluta med, om du fick välja tre saker nu att sammanfatta till den som lyssnar, som just nu drömmer om att skapa balans, må och fungera bra i sin vardag oavsett vart man är verksam.
Mm.
Vad skulle du säga då?
Då tänkte jag så här. Att om jag vill må bra i min vardag så behöver jag titta på vad är det som får mig att inte må bra i min vardag. Och det finns ju en del saker som vi vet, en del saker kan man inte slarva med. Jag kan inte låta bli att sova, jag får stryk av det. Jag kan inte låta bli att dricka vatten. Min kropp säger till slut att jag gillar inte det längre. Jag kan inte låta bli att äta något sån här nyttig mat i längden. Äter jag processad mat som inte innehåller några näringsämnen så tar min kropp stryk. Det vill säga de här grundläggande byggklossarna. Att äta, dricka, sova, röra på mig. Och så gärna ta lite djupare andetag och inte andas det där snabba ytliga. Det finns en väldigt intressant facett som säger att om du googlade på för 20 år sedan vad är normal andning i vila för vuxen, så stod det 12-14 andetag i minuten. Något färre för män, något fler för kvinnor. Om du idag går in och googlar på vårdhandboken.se eller MSBs katastrofmanual, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, så står det i båda dem normal andning i vila för vuxen 12-20 andetag per minut.
Oj.
Det är alltså en anpassning till det stressiga livet.
Mm-hmm.
Men att andas 20 andetag i minuten även om det är normalt, det är en katastrof.
Mm.
Det är låggradig hyperventilation. Du sabbar hela kroppens kemi om du andas 20 andetag i minuten hela tiden.
Mm.
Så att andas är en del av de där basklossarna.
Mm.
Och vad är det klassiskt vi alltid har sagt till människor som är stressade? Ta lite lugnt, ta några djupa andetag. Vi har alltid vetat att det är bra.
Just
att
det.
Lugna ner andningen.
Mm.
Så att det är basen.
Mm.
Sen att börja lyssna på den där inre rösten. Vad vill jag egentligen bli när jag blir stor? För det finns en del internationella undersökningar som är rätt tydliga. Allt för många människor ligger på sitt yttersta och ångrar rätt mycket. De gjorde inte det de egentligen kände att de ville. Och det är bra att börja med det nu.
Mm.
Lyssna på vad är som är viktigt för dig nu. Därför att det är det du kommer ligga och tänka tillbaka på när du är 98 och tänker tillbaka på livet. Jag gjorde det jag kände att jag ville och borde och skulle och brann för. Där någonstans.
Mm, jättebra.
Och då är yogan ett väldigt bra verktyg för allt det här.
Ja. Och det tycker jag verkligen att du har förklarat på ett så bra sätt och fint sätt med referenser också om man vill liksom läsa mer forskning och så vidare. Men också med de här korta fina övningarna. Korta ryggpasset ska jag gå tillbaka till, helt klart. Det var ett tag sedan jag gjorde det.
Det kan jag säga, det ligger som en gratisfil på i online-tjänsten.
Mm-hmm.
Direkt på första sidan så står det testa korta ryggpasset, så ligger det där som en 18 minuters version. Så du behöver inte ens liksom logga in eller någonting.
Det är ju jättebra. Toppen. Är det något som du vill lägga till som jag kanske har glömt fråga om eller så innan vi avslutar?
Nej, det har varit väldigt komplett. Tack för att jag fick komma.
Tack Göran. Varmt lycka till, och jag lägger upp som sagt de här länkarna med rabattkoder och så. Så får ni som lyssnar gå in och prova hur mycket ni vill. Tack. Lycka till.
Tack så mycket.
Då har du fått lyssna till mitt samtal med Göran Boll. och jag hoppas verkligen att du har fått med dig en hel del kunskap och inspiration in i din egen vardag. Och så hoppas jag såklart att det här avsnittet har inspirerat dig till att prova på yoga om du inte redan har gjort det. Och som du hörde så har du möjlighet nu att under hela 3 månader prova på mängder av yogapass och meditationer på Görans hemsida iamyoga.online. Det är alltså online-träning och du använder då koden Hagman så får du tillgång till det här i hela 3 månader. Och du får ju då, som han nämnde också, 20% rabatt på hans utbildning I Am Now. Och då är det samma rabattkod, Hagman. Så gå in där och scrolla runt och där hittar du också på första sidan det här korta ryggpasset som Göran berättar om. Så det kan du ju prova kanske till och med redan idag. Så där kan du också då läsa mer om vad Göran har på gång och i sin verksamhet och vart du kan träffa honom när det gäller både föreläsningar och utbildningar. Så med det sagt så vill jag tacka igen för att du lyssnar och om du nu vill veta mer om vad som händer i min egen verksamhet så går du in på www.jennyhagman.com eller så följer du mig på Instagram och då är det @jenny_hagman. Och just nu så har jag ju då några retreats som kommer upp och ett retreat som är ett golf- och yoga-retreat på Villa Baro. Den 3-5 maj, där finns det några platser kvar. Och det gäller även mitt och Helene Alfredssons training camp i juni på Hooks herrgård. Så vill du veta mer om det här så hittar du allt du behöver på min hemsida jennyhagman.com. Och vad gäller yoga så kan du hänga med på mina yogapass som är livestreamade på onsdagar 19:10. I Facebookgruppen Stolt, Stark och Säker. Och det är också medicinsk yoga och det är olika teman varje vecka. Det kostar 50 kronor per gång och då får du göra passet så många gånger du vill. Så du söker bara medlemskap så godkänner jag dig och så kommer du se passet i gruppen. Så där ligger ett pass redan nu om du vill in och kika där. Så med det sagt så vill jag önska dig en fortsatt skön dag eller kväll och så hoppas jag att vi ses här snart igen. Ta hand om dig och varandra. Hej då!